Jag ska läsa en bibelvers här ifrån andra Korintherbrevet, det fjärde kapitlet, och det är vers 18, sista versen där i det andra Korintherbrevet 4 alltså. Och jag kanske har sagt det förr, det är väldigt viktigt att vi läser Guds ord sakta. Och jag har rekommenderat att vi ska läsa ordet högt så att vi hör det eftertänksamt. Så att ordet blir levande. Det här är inte bara svenska ord som jag läser, utan det här är Guds ord. Det är den rätta inställningen när vi läser bibelordet. Då står det så här. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Ja, det är ju en ganska kort vers, men med ett mycket kraftfullt budskap. Och det finns många ord här som talar till oss, som talar till mig när jag läste det här. Han handlade ju om inriktningen. Då talar ju Paulus från det troende här. Han säger, vi riktar, säger han, inte blicken. Och det här är ju tal om en inriktning. Det är ju så att när vi ska någonstans så, och vi färdas antingen vi går eller cyklar eller åker bil, va, så har vi ju blicken riktad framåt mot målet. För annars så blir det ju fel. Och det är ju också när vi kör bil så ska vi ju i alla fall inte sitta och titta så. Alltså, för då kan det verkligen sluta illa. Utan vi har blicken riktad framåt och vi har ett mål som vi riktar den mot. Vi riktar, det handlar om inriktningen. Och då så handlar det också här om vart vi har den här inriktningen. Jag tror att det är väldigt många, alla har väl egentligen lite mål, hoppas jag, som vi strävar efter och som vi är på väg emot. Och då gäller det här, för det står här att vi är inte inriktade mot det synliga utan mot det osynliga. Och det är en predikan det, för det handlar om det eviga, det som vi inte ser, himlen. Vi ser inte Jesus och allt, inte nu, men vi har vår inriktning dit. Och den ska vi ha. Men många har inriktningen mot det synliga, det är ju naturligtvis så att man kan lättare då fångas upp utav då det här. Och det är ju väldigt många som har startat sin vandring så som frälsta, men sedan har börjat titta åt höger och vänster och blivit intresserade utav allt möjligt. Och det där har gjort att blicken har dragits bort emot de olika särintressena och bort ifrån Jesus. Det står ju se på Jesus. Det är honom som vi ska ha för ögonen hela tiden här. Det är så oerhört att vi är målmedvetna om detta. Och då talar jag verkligen att det här får komma in i våra liv. För annars kan vi komma bort. Ja, jag tänker på Lots hustru. Hon skulle ju räddas tillsammans med sin familj. Så var ju tänkt, och de fick ju budskapet fly ifrån den här staden. För det kommer en dom över det här. Och det kommer en dom över världen. Vi har den beskrivet i Uppenbarelseboken. Och därför så får vi inte vara förankrade i den här världen, utan så att vi blir delaktiga i den här domen som kommer. Och jag tror den kommer mycket snart. Jag tror vi har sett preludierna nu som har börjat. Och det behöver vara väckelsesignaler att vi inriktar blicken, korrigerar den. Och jag läste idag just om Lots hustru. Ja, och Lot, han var före där. Hon var inte ens vid sidan utav Lot, utan det står att hon följde efter. Alltså hon var inte så angelägen som Lot. Han förstod. Han hade hört budskapet och sa till sin familj, nu måste vi fly bort härifrån. Och han flydde, men hon blev lite efter på vägen och hon var efter. Och det är väldigt många människor, kristna faktiskt, som har börjat och blivit efter på vägen. Och jag tycker det är det mest tragiska som man kan tänka sig. När man var på väg mot räddningen, så som Lot var, ja, då så var hon efter där. Och hon kanske dröjde lite på stegen. Det är farligt att dröja på stegen. Hon var efter, och rätt vad det var så tänkte hon, hade väl ju ett väldigt kanske fint hem där. Det var ju en bördig slätt, och det var ju därför Lot hade utvalt den här slätten. För det var ju bättre än bergstrakterna som Abraham fick gå upp i. Men, och så tänkte hon, ja men det kanske går att rädda någonting. Det kanske inte händer så mycket och så vidare. Det står, hon vände sig om. Alltså hon fick blicken i fel riktning. Och då blev hon förstelnad. Hon blev kvarlämnad. Kvarlämnad på slätten under domen. Och det är så faktiskt. Vi måste, det här är ju skrivet oss till varning. Det som står i Gamla testamentet. Och därför så måste vi kunna förstå att många människor kommer att bli kvarlämnade när Jesus kommer tillbaka. Och det beror på det val som man har gjort innan. Inte bara då, utan det är en process alltså som har börjat. Och man kan se den här avfälligheten. Hur människor börjar dra sig bort ifrån samlingen. Från församlingens möten. Och man blir upptagen av andra intressen. Och till slut så kommer man inte alls. Det här är verkligen ett tilltal till oss i den här tiden, när faktiskt Jesus kan komma när som helst. Tänk att bli kvarlämnad, ha sin namn i matrikeln, men ha sin inriktning åt ett helt annat håll än församlingen, och framförallt då på Jesus. Det här är väckelsepredikan, och det är sådana predikningar de höll för i väckelsemötena. Och vi måste ha väckelsemöte, inte minst för Guds folk alltså. För att de inte ska bli kvarlämnade. Vi har detta, och Jesus han förstod allvaret. Och det är väl en av kanske den kortaste versen som finns. Jag tror det är Lukas. Ni kan hitta det. Där säger Jesus så här. Kom ihåg Lots hustru. Vilken predikan. Jesus uppmanar oss att inte glömma hur det gick med Lots hustru. Kom ihåg. Det räckte med en sån kort vers. För det var fullständigt. Men jag tror att många kristna har glömt detta. Fast Jesus säger kom ihåg. Och vi får rannsaka oss här. Så vi inte glömmer bort allvaret. Kom ihåg, säger Jesus. Kom ihåg. Vi vill verkligen ta vara på Jesu dyrbara ord. Kom ihåg, jag säger det ytterligare. Och du kan lätt läsa den här, både sammanhanget där i första Mosebok och den som Jesus talar om. För då handlar det om hans återkomst. Det är i samband med detta som han säger. Kom ihåg Lots hustru. Och då är det ett budskap till den sista generationen, vilken jag tror vi befinner oss i. När en del ska tas upp och en del ska lämnas kvar. Det står, det är Jesu undervisning. Två ska ligga i samma säng. En tas upp, en blev lämnad kvar. Och några är ute och arbetar. En tas upp, himlen. En lämnades kvar. Kvarlämnad. Blev Lots hustru, och kvarlämnade kommer människor som har börjat vandringen därför att man inte var målmedveten utan tittade åt alla möjliga håll och blev fängslad av det här. Det här är väckelsepredikan i vår tid, i denna sista sena tid. När vi är på väg emot evigheten. Det är en del som är upptagna och tänker så här. Döden, ja, tänker man också att det är liksom slutet. Men det är alldeles för kortsiktigt. Det handlar inte om döden, vilken alla kommer att möta om vi inte blir uppryckta. Men det är evigheten, det som är bakom döden som det handlar om. Låt oss inte vara så kortsiktiga så vi tänker bara på döden, utan evigheten. Men det osynliga är evigt. Det vi ser, alltihop vad vi ser här, det är förgängligt. Det kommer inte in i evigheten. Men det som är osynligt, det är det som handlar om evigheten. Och då kommer vi inte undan en enda människa. Predikan säger ju i det tredje kapitlet och elfte versen. Han har och lagt evigheten i människans hjärta. Den ligger där. Vi kan inte göra så här att vi tar ut och slänger ifrån oss evigheten. Det går inte. Vi är evighetsvarelser. Varenda människa, för Gud har lagt det där. Och han har inte tagit bort det. Så det går inte som kanske en del ofrälsta tänker. Ja, jag bryr mig inte om. Och som en sa till mig när vi pratade om evigheten och så här. Jag tror det blir svart, sa han bara. Nej, det blir det inte. Evigheten finns hos varenda människa. Och därför så är det så oerhört viktigt att vi predikar det här med evigheten. Vi kommer inte undan evigheten. Man hör ju bara ordet evigheten. Vad är då 70, 80, 90 år, 100 år kanske? En evighet. Och så satsar man på de här få åren. En del får ju inte så många år heller. Men man satsar inte på evigheten utan slut. Och framförallt utan återvändo. Det är det som är så allvarligt. När man har gått in i evigheten, då slår evighetens port igen bakom, och då går det inte att vända sig och börja knacka på den porten och försöka komma tillbaka och försöka få en ny möjlighet. Nej, utan nu är möjligheterna här. Och är man inte frälst så är man på väg till helvetet, det måste vi säga. Jag har väl nämnt himlen innan här, och då måste jag ju naturligtvis också nämna helvetet. För det går två vägar. Det är Jesu undervisning. Är det någon som vill protestera så får han försöka laborera med Jesu ord. Och det är livsfarligt. För då tar man bort sanningen. För Jesus är sanningen. Han har talat sanningen. Och detta är sanningen. Och sen kan man tänka så många som svär och förbannar och önskar de varandra till just helvetet. För många är det ju, talar ju om helvetet varenda dag i sina svordomar. Ja. Och jag vet inte om jag kanske har berättat detta någon gång här. Det var väl, jag läste en hembygdsbok. Jag tror det var neråt Kronoberg. Där kom en då när man körde med häst och vagn. Han var väl lite finare den här mannen, för det var väl inte alla som hade råd att ha häst och vagn, alltså en sån här fin vagn. Och han satt där och åkte i vagnen. Och någon ropade, vart ska du? Jag ska till helvetet, skrek han tillbaka. Han hann inte köra långt förrän vagnen körde ner i diket och han kastades in i evigheten. Han bekände. Vart han på väg? Men han hade aldrig trott att han skulle hamna där så fort. Ja, det var en väckelsepredikan i en profan hembygdsbok av Tore Brogård som återgav den här händelsen. Så att det finns väckelsepredikningar lite överallt alltså. Och jag kan hitta det faktiskt både här och där, alltså nu var det i en hembygdsbok. Här har jag skrivit ut en artikel ifrån en tidning från 1936. Inte så färskt. Tidningen inte egentligen. Men här står det om hur man hade såna här tävlingar. Vem som kunde plöja den rakaste fåran. Det har man ju nu, fast nu har man ju inte hästar, nu har man ju traktorer och har såna här plöjtävlingar. Man tävlar ju allting nu för övrigt. Ja, säger inte mer om det. Men alltså, då plöjde man med häst. Och då gällde det. Och man tävlade mot varandra. Och här i den här artikeln så står det här. Det var tre som hade plöjt. Och så kom domaren fram och frågade här. De här tre, vad såg ni på medan ni plöjde? Så den första. Jag fäste blicken på plogen och såg efter hur jag ställde plogjärnet, sa han. Och han blev diskvalificerad. Det blev ett dåligt resultat, svarade domaren. Han gick alltså och tittade på plogjärnet så här. Alltså det var, som var närmast. Och så är det väldigt många också som gör. Alltså man tänker, ja, nu är det morgondagen. Och man tänker upptagen av det. Och den kanske den här veckan. Och så är man upptagen av det allra, allra närmaste. Men man har inget längre perspektiv om evigheten. Utan bara det här då för att föra över det på andliga området. Och det misslyckades, för fåran blev så här. Och så är det ju också om vi skulle ha vår inriktning bara på morgondagen och veckan, kanske månaden, kanske sommaren och så här, va. Ja, men det är ju ingenting grundläggande inriktning som håller, utan det blir lite vingligt. Och så vill inte Gud ha det. Nej, det var alldeles för kortsiktigt att se på den här plogen. Men då så frågade domaren den andra, vad har du haft för inriktning? Alltså det handlar ju om blicken här som jag har talat om här. Jag såg stadigt på fåran, sa han, för att den skulle bli riktigt rak. Han tänkte på fåran och så. Men då säger domaren, det lyckades dåligt båda de här sakerna också där. Men då så sa, frågade han den tredje. Vad såg du på? Jag såg, sa han, hela tiden på trädet som jag såg emellan hästarna, alltså långt borta på andra sidan åken. Det tittade han på och höll sin blick fast vid det här trädet. Det var hans riktmärke. Och fåran blev spikrak. Ja, det är det också. Om vi ska ha ett spikrakt liv med Jesus så måste vi ha ett riktmärke. Och det är med evigheten som riktmärke, skulle jag vilja säga, det handlar om. Alla andra riktmärken, det är för kortsiktigt. Med evigheten som riktmärke. Hörrni, låt oss ha detta så som valspråk. Ni vet, kungen Anna, de har ju valspråk. Är det med Sverige i tiden? Jag tror vår nuvarande konung hade. Vår nuvarande konung har. Och ja, det räcker med det exemplet. Med Sverige i tiden. Ja, men vi pratar om evigheten. Vi pratar inte om tiden bara, utan vi talar om evigheten här ikväll. Och då är det just det här som vi, om vi har kommit fel, så måste vi justera det här. Och sen måste vi ju också vara väldigt inriktade här. Alltså att vi inte lägger av, att bara ha en söndagskristendom, utan att det här är någonting som vi kämpar för evigheten varenda dag. Och vi läser Bibeln varenda dag, det hoppas jag verkligen att vi gör. För hör vi upp med det så försvinner intresset. Alltså då, till slut så, nej men varför ska jag öppna Bibeln alltså? Det är lika bra att ha det som riktmärke på morgonen. Ja, även om du börjar väldigt tidigt, så läs något bibelord så du har någon andlig inriktning ut i dagen och samhället och arbetet där. Och så bönelivet, det är ju absolut nödvändigt att vi talar med Gud innan vi börjar prata med kanske andra i familjerna och allt det här. Så så har vi ett samtal med Gud där vi, och det här blir ju då liksom hela tiden såna här så att säga riktmärken på vägen och som hjälper oss att nå fram till målet. Och ja, det är väl lättare att ta fram dagstidningen och vara nyfiken på vad som har hänt. Och det är väl lättare då till exempel att slå på Melodiradion och börja lyssna på sånger istället för att läsa Bibeln och be. Ja, det är den lätta vägen. Men Jesus varnar för den smala vägen. För den breda vägen, förlåt. För det är det lättaste. Breda vägen är alltid lättare. Om ni ser två vägar och den ena är bred och den andra är smal och ni vill fort fram, ja, då tar man ju den breda vägen. Ja, men Paulus, han förde över sin inriktning. Och det var detta som påverkade allt han gjorde. Så levde han med Jesus. Och han såg det här livet. Ja, vad är det? Jo, för mig är livet Kristus, sa han. Ja, det är det. Och det ska det vara för oss. Vi lever ju allesammans här just nu. Då är det Jesus Kristus som är livet. Men döden, säger Paulus, det är en vinst. Oh, det är så många som tänker döden. Oh, jag vill inte dö. Nej, för den frälsta är döden en vinst. Och vem vill inte vinna? Det är ju därför folk köper lotter och så här och så vinner de ändå ingenting. Men alltså, här har vi en säker vinst. Halleluja. Jesus, det är valet. Den valet som vi har gjort. Jag kan väl inte säga lotten där, men alltså, halleluja. Det är vinstlotten när vi fattar beslutet att bli frälsta. Jajamän, då har vi vinsten. Döden är en vinst. Ja, det var som han, ja, Paulus han skriver ju om detta. Ja, vad ska jag göra? Jag drar åt bägge hållen. Alltså egentligen ville han flytta hem till Herren. Men för er skull vill jag vara kvar. Han ville föra in ännu fler i evigheten och att de skulle få lära känna Jesus. Och det är det handlar om nu när vi lever här, så är det inriktningen här. Men har det också som ett valspråk, och det är Filipperbrevet 1:21. Att leva för mig Kristus och döden en vinst. Ja, vi kan ha valspråk. Det var det andra valspråket. Nu får det inte bli fler här just det, för det räcker faktiskt från och fram till himlen. Men tänk, alltså ja, hörni, Paulus, han var inte bara målmedveten när det gällde inriktningen. Jag tar en bibelvers till här ifrån Kolosserbrevet, det första kapitlet, och det är också sista versen i det kapitlet. Och det är ju så här så innehållsrikt. För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft som verkar mäktigt i mig. Ja, bara det är ju en hel predikan igen här som man skulle kunna ha utav den här lilla versen. Här talar han om målet, inriktningen. Och det var inte automatiskt att han nådde fram till målet. Han arbetade och kämpade för detta. Och det är det som ligger på vår lott. Det går inte av sig självt att vara frälst, utan vi måste arbeta, kämpa. Och där har vi ju då det här med bibelläsning, bönen och vara med och lyssna på predikan och så vidare här. Och kämpa, ja, men det är väl många som tycker, ja, men kämpa, det låter ju jobbigt. Alla har vi väl en Adams natur som helst, bara vill ligga på soffan eller på sig istället för att träna och ligga i och jobba och träna och vara trött och så vidare. Ja, men skulle en idrottsman tänka så här, nej, då hoppar jag över träningen. Det är inte så roligt, det är roligare att tävla när det är massa folk och så här. Ja, det kan man ju veta hur det går om man hoppar över träningen. Och så är det också om vi hoppar över med bönen och bibelläsningen. Då blir det inte bra. Nej. Utan här får vi kämpa. Här måste vi vara målmedvetna och inte lata. Och jag menar att många människor kommer att gå in i helvetet därför att man bara blev lat, slö och bara slappade och tyckte jag håller på med annat istället för att kämpa. Det är verkligen ödesdigert. Men han kämpar, och tänk vad Paulus kämpade. Det fanns väl ingen, läs vad han kämpade. Far till sjöss, han blev stenad, han blev pryglad, han levde skeppsbrott. Det går ju inte att räkna upp allt elände. Ingen av oss kommer aldrig att få komma i närheten av det. Ni kan själva leta rätt på hela den där uppräkningen. Och så till slut så slutade så här med halshuggning i Rom. Martyrdöden. Men då hade han vunnit den stora vinsten. Då hade han allt det här som han hade kämpat bakom sig. Och det var värt alltihop. Det var värt alltihop. Tack och lov. Tänk. Därför läser jag mycket Paulus brev fram och tillbaka. För här står det hur vi ska leva som kristna. Och därför vill jag rekommendera verkligen breven nu när vi har tagit emot Jesus att vi läser dessa brev här och att vi kämpar. Ja, det är ju inte så stort pris hittills i alla fall att vara en kristen i Sverige. Men jag läste om en kvinna, hon var ju i ett sånt här land. Det är ju i regel då muslimska länder. Att får de bara reda på att de är kristna så är det ju döden. De rycks bort ifrån sina nära och kära. Och hon sa så här. Riktade sig till oss. Ni som inte behöver dö för Jesus. Ni kan väl åtminstone leva för honom. Va? Alltså vi får ju stå i skamvrån allihop. Vi kanske inte behöver dö för Jesus. Men skulle vi då inte kunna leva för Jesus? Va? Nej, då är det dåligt. Det är underkänt. Ja, och nu så är det till dig som har slavat med ditt kristna liv att du vänder åter till Jesus. Dagarna kan vara väldigt fort. Vi har ju ser krigets skugga kastas över Europa. Det kan bli kärnvapenkrig. Vi kan kastas in i evigheten allihop. Bara genom dessa fruktansvärda vapen som man har försökt att hålla tillbaka. Från det att andra världskriget avslutades. Det kan ske. Om vi ser de här kärnkraftsverken nu som man har intagit. Och vi vet alla de här strålningarna som kan följa. Och vi vet inte krigets utveckling. Men det är många som tror att det här bara är inledningen. Ja. Så att det är en ödesmättad tid. Vi vet inte hur många tillfällen vi kan ha kvar att inbjuda till Jesus. Men vi tar det här tillfället att göra det. Och nu är det väldigt viktigt här att du fattar det här beslutet. Att du inte skjuter på det längre. För du har ingen garanti på att du kommer att få fler val än det här valet som vi nu inbjuder till. Till Jesus, livet, vinsten. Ja, det. Ja, mellan himmel och helvete finns det ju ingen som helst tvekan vad varje människa egentligen skulle vilja. Så följ nu då den inriktningen och den tanken du har att till helvete vill jag inte, men till himlen vill jag. Och då måste du fatta ett beslut. Då måste du ta emot Jesus som vi säger, få syndernas förlåtelse. Jesus säger ingen kommer till Fadern, alltså som är i himlen, utan genom mig. Du behöver inte fundera på vad ska jag då göra för att komma till himlen. Jesus. Så enkelt är det. Jesus. Var en som åkallar Herrens namn, han var det frälst. Och inget annat namn finns frälsning än i namnet Jesus. Det är ju så enkelt. Och det är ju därför barnen i söndagsskolan tar emot Jesus. och ber om förlåtelse fast de inte har gjort så mycket. Hur mycket mer skulle då inte vuxna behöva göra det? Men han förlåter alltihop när vi vänder oss till honom. Tack Jesus, full frälsning. Full frälsning. Om vi bekänner våra synder så är han trofast. Vi behöver inte tänka, tänk om han inte tar emot mig. Nej, hans trofasthet är garanten och ankaret för det beslut som du gör. Då är han trofast och renar ifrån all orättfärdighet. Hur hemskt du än har levt, till och med mördat, så är du välkommen till Jesus. För då blir du en ny skapelse. Och med den nya skapelsen kan du gå in i den eviga världen. Vi måste alla bli nya skapelser. Den här gamla skapelsen, den räcker inte till. Men då får vi den vita klädnaden. Så fatta beslutet. Ring oss. Du hittar telefonnummer. Maila. Ta beslut. Bekänn att du har tagit ett beslut imorgon när du möter människor. Stå för Jesus. Häng på dig ett kors som jag såg en som tog emot Jesus för ett par år sedan. Så här. Ett kors. Bekännelse. Utan att du ens behöver öppna munnen. Så att vi får mötas där hemma. Då blir det stora mötet. Dröj inte. Det kan bli för sent. Och för varje dag som går så närmar det sig den dag det blir för sent. Då blir man kvarlämnad. Käre Jesus, nu ber jag att du själv kallar på människor personligen. Du är en personlig frälsare. Och nu vet du de som sitter här vid YouTube och tittar. Du känner dem vid namn. Kalla på dem. Hjälp dem. Ge dem nåd att bedja och få syndernas förlåtelse. Därom ber jag i Jesu namn. Amen.